I Johannes evangelium i kapitel 5 läser vi fra begynnelsen i Jesu navn. Därefter var det en av jødenes høytider, och Jesus drog upp till Jerusalem. Men nu är det vid föreporten i Jerusalem en damm, som på hebraisk kallas Betesda, och har 5 bueganger. I dem lå en mängde syke, blinde, halte, visne. För en ängel steg till vissa tider ned i dammen och upprörte vannet. Den som då först steg ned efter att vannet var blivit upprört, han blev helbredet vad sjukdom han så led av. Nu var det en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg ham ligga där och visste att han allerede hade varit sjuk i lång tid, säger han till ham: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarte ham: "Herre, jag har ingen till att kasta mig ner i dammen när vannet är blivit upprört. Och i det samma jag kommer stiger en annan ned för mig." Jesus säger till ham: "Stå upp och ta din säng och gå." Och strax blev mannen frisk och tog sin säng och gick. Men det var sabbat den dag. Jødene sa då till mannen som har blivit helbredet: "Det är sabbat, och där är det inte tillåt att bära sängen." Han som har blivit helbredet sa till dem: "Han som gjorde mig frisk, han sa till mig: ta din säng och gå." De spurte ham då: Vilket människa var det som sa: ta din säng och gå? Men han som var blivit helbredet visste inte vem det var, för Jesus hade trukket sig tillbaka där det var meget folk på stedet. Sedan traff Jesus ham i templet och sa till ham: "Se, du är blivit frisk. Synd icke mera, för att icke något värre skall vederfares dig." Mannen gick och fortalte jødene att det var Jesus som hade helbredet ham. Jødene förföljde då Jesus fördi han hade gjort detta på en sabbat. Jesus drog alltid upp till högtiden som det var skick och bruk efter Mose lov. Och Jesus var i det hela tatt meget lovlydig och inrättade sig helt nöjaktig efter alla bud och förbud i Mose lov. Det som vi ser lite senare här, att de kritiserar mannen för att bära sängen, det var på ingen måte förbudt efter Mose lov. Där i Jerusalem är vid föreporten en damm som heter Betesda. Det har varit ett verkligt diskussionsämne bland teologer. Och man har funnit ut att denna berättningen här, den kan inte vara äkta. För där vid Betesda damm, det finns ingen bueganger. Och inte ett märke efter någon bueganger. Och därför var det stor strid om detta här kunde vara riktigt. Och detta skriftavsnitt har till dels varit erklärt för uäkta av den grunden. Nu har det emellertid visat sig vid utgravningarna att i 1973 alltså för 7 år sedan, då fant man de 5 buegångarna. De låg lite djupare nere än man skulle tro. I tidens löp så har det samlat sig lite av värt, som ni vet det gör. Det är ju snart 2000 år sedan. Så de var blivit övergrodd. Och den Betesda damm som man nu har är inte helt identisk med den som Bibeln talar om. Men där var en damm där. Jag är tydlig att märka det, att den hade varit där. Och där är nettopp 5 buegångar. Och de är stora. Och där är god plats. När vi var i Israel på hösten 1973 snackade vi med ledaren för utgravningarna. En abbed som stod för ett kloster, en munkgrupp som drev med de utgravningarna, hade drevet med dem i många år. Han fortalte det att in till minsta detalj finner vi det som Johannes evangeliet beskriver. Det är underligt att höra han beskriva vad de fant där. Och allt vittnar om att det har förhållit sig nettopp slik som vi läser i Johannes evangeliets 5:e kapitel. Det har visat sig många gånger att det som teologer har kallt uäkte i Bibeln, för man har inte kunnat finna det igen slik som Bibeln beskriver det, det kommit fram vid utgravningarna. Men det som är betänkligt är att dessa kjensgärningarna synes icke teologerna att ville böja sig för. Det är högst märkligt. Det är andra ting man har funnit också, sedan jag först är inne på det. Man har ju bestritt detta att Jesus blev tatt till fange i Getsemane. Och att Jesus skulle vara fört därifrån och till tempelplatsen. För det var ju en mycket lång väg. Och det är sant det. Så som man går nu, eller har gått, så är det en mycket lång väg. Och den vägen stämmer inte med det som synes att vara beskrevet i lidelseshistorien. I midlertid har man också där gravd ut något som man inte visste om. En mycket lång trapp som förer så att säga direkt från tempelplatsen och ned till Kedronbäcken. Och därför är det bara några få skritt upp till Getsemane. Vi var själv där. Vi kunde inte gå hela trappen för den var inte färdig utgravet ännu. Men det var gravd ut så mycket att man kunde se med säkerhet trappen gick helt ned till Kedron. Och när Jesus var kommit från Getsemane över Kedron kunde de med lätthet föra mig upp den trappen. Och det var ett litet stycke fram till där var Herodes hade sin borg och till tempelplatsen. Så det är underligt när man först undersöker ting och ser hur Bibeln har beskrivit dem. Och att de faktiska förhållen visar sig att vara nettopp slik. Så var det då vid föreporten i Jerusalem. Där är alltså 5 buegångar. Och det är där en dag idag. Och nu kan man se dem. I den låg en mängd syke, står det. Och det var blinde. Det var halte, där står egentligen lamme, folk som inte kunde gå. Och det var visne. Vad det menas med det kan vara många ting. Det kan vara det vi kallar folk som har haft slag och många andra ting. Som gör att det är inte stort mer i en av dem. En ängel stegde tiden ned och upprörde vannet i dammen, står det. Och så när den kom i den dammen omedelbart efterpå blev den som kom i dammen frisk. Vad sjukdom han så led av. Det står till vissa tider Antagelig kunne de ikke nøyaktig forutsi disse tidene da vannet ble opprørt. Men det kom med regelmessige eller uregelmessige mellomrom, og så gjaldt det å være først i vannet. Nå lå det altså en mann der, og hadde ligget der i 38 år. Det er en ganske stor del av et menneskes liv. Og det er flere av dere her, som går her i kilden, som ikke er så gamle som 38 år. Men selv vi som nå er eldre enn det da, må jo si at 38 år av et liv, det er meget. Og det mest alvorlige med denne sykdommen til denne mannen, det var at den nok var selvforskyldt. Det ser vi av det Jesus sier til ham etter at han er blitt frisk. Jesus møter ham i tempelet og sier, se, du er blitt frisk. Men så føyer han til, synd ikke mere, for at ikke noe verre skal hende deg. Det kommer nok av at mannens sykdom hadde årsak i synd. Det er synder som får følge for et menneskes helse. Og spesielt var det slik før i tiden, og er det i u-landene, der hvor man ikke har mye legehjelp som man kan hjelpe seg med her. Legene kan jo gjøre et eller annet for å hindre eller stanse virkningene av et dårlig liv. Det kunne de ikke på Jesu tid sånn uten videre. Og denne mannen, han får altså det som han selv har fortjent. Når et menneske lider på den måten, så pleier man ofte å si at det er ikke synd på dem. Det er selvforskyldt, sier folk. De har seg selv å takke for det. De kan ikke bebreide noen. Det er akkurat som de får finne seg det. Det har de gjort til, de har skaffet seg selv inn i den tilstand der. De får igjen det de har fortjent. Slik tenker altså ikke Jesus. Det er verdt å merke seg. Det er ingen mennesker som det er så synd på som de mennesker som lider fordi de har fortjent det. Fordi de har syndet. Fordi de har forspilt sitt liv med sin egen synd. Tenk på denne mannen. Han skulle ha hatt et godt hjem. Han skulle ha stiftet familie. Han skulle ha gjort et nyttig arbeide. Og så videre. Alt dette hadde han ødelagt. Og så lå han der, til ingen nytte. Med et ganske svagt, og det ser ut til nesten fåfengt håp om at noen ville kaste ham ut i dammen en dag. Tiss nok, før en annen steg ned. Så langt som vi hører om ham, så har han prøvd å komme seg dit. Men i det samme han stiger ned, så er en annen steget ned før ham. Og så er det ikke blitt noen hjelp. Og så ligger han der. Jesus ser denne mannen. Denne mannen søker ikke Jesus. Han kjenner ham ikke heller. Han vet ikke hvem det er som spør, vil du bli frisk? Jesus oppsøker altså mannen. For han visste at han allerede lang tid hadde vært syk. Og sykdommen hadde antagelig også sløvet ham en god del. Det er jo et underlig spørsmål til en syk. Vil du bli frisk? Det er ikke sikkert viljen var så sterk lenger hos ham til det en gang. Han var nok så langt kommet denne mannen. Og så sier han, den syke, han svarer Jesus, Herre, jeg har ingen til å kaste meg ned. Og i det samme jeg kommer, er en annen steget ned før meg. Altså, han har inget å kaste ham ut i dammen i det samme vannet er blitt opprørt. Og så kommer alltid en annen, like før ham. Da sier Jesus til ham, stå opp og ta din seng og gå. Og straks ble mannen frisk. Jesu ord helbreder mannen fullstendig. Han tar sengen, og så går han. Og det er jo noe usigelig stort som er skjedd med den mannen. Det han forgjeves har søkt, det er noe skjedd plutselig. Det er en som sier det til ham og helbreder ham. Men han blir borte i mengden. Han ser ham ikke mer. Han får ikke vite hvem han er. Men han gjør som mannen har sagt. Han tar sengen, og så går han. Men så er det sabbat den dagen. Og så kommer jødene, det vil si fariseerne. I Johannes evangeliet er jødene gjerne det uttrykk som blir brukt for fariseerne. Det var også de som innga de vanlige jøder deres syn. De skriftlærde, som jo var fariseernes lærere og forkynnere, de innga jo folket det syn som var alminnelig. Og de la en kolossal vekt på dette at man skulle helligholde sabbat. Og satt opp regler og skranker. Det var ikke bare det som sto i Moseloven. Det står forskjellige som begrenser det et menneske kan gjøre på en sabbat. Fordi sabbaten skulle være en hviledag, og ikke minst, sabbaten skulle være til konsentrasjon om Guds ord. Derfor skulle det være begrenset hva et menneske ellers skulle gjøre. Nå føyte de til så mange andre ting. Det gikk jo så langt at det var på alvor, altså en diskusjon mellom to rabbinere, Hillel og Shammai, om det var tillatt å spise egg som hønen hadde verpet på en sabbat. Og da vet dere, da går det vel langt. Da vi var i Tiberias, vi bodde der en 3-4 dager, så bodde vi i et hotell som ble eid av en ortodoks jøde, som altså hyllet alle disse læresetningene som vi kjenner fra fariseismen. Han hadde glemt å sette på det anlegget som nedkjøler rommene. Det var 39 grader Celsius i skyggen, så det ble fryktelig varmt altså. Og det var en uutholdelig temperatur innendørs, hvis man ikke hadde denne air conditioning, som de sier, at man fikk rommene nedkjølt. Da hadde han ulykkeligvis ikke slått på den strømmen, denne sabbaten. Og da han ble bedt om å slå den på, sa han, det kunne han nok ikke gjøre, for det var sabbat. Og da kunne man ikke gjøre et arbeide, og da kan man altså heller ikke skru på en bryter. Så var det en av sønnene til Lindkjørn, han som er rektor på Fjellet, som var med på den turen, sa han, kan jeg gjøre det da, sa han. Ja, han gikk til nød med på det. Så gikk Lindkjørn bort og skrudde på den bryteren da, så vi fikk anlegg i gang. Dette er jo en karikatur. Jesus belyste det i en fariseers hjem en gang. Det var på en sabbat. Og da lurte de på ham, det står i Lukas 14. Og da tar Jesus ordet, kommer dem i forkjøpet og spør, hvis er det tillatt å helbrede på sabbaten? Og så svarte de ham ikke. De mente naturligvis nei, men det ville jo ikke si. Så spør han, hvis noen av dere har en sønn eller en okse, så faller i brønnen på en sabbat, Vill de inte då strax ta dem upp igen? De ville inte vänta till dagen efterpå. Och de kunde inte svara ham på detta, står det. Det är typiskt för oss människor. När det gäller fromhet, att man lägger vikt på yttre ting. Och ting som i sig själv kanske inte har någon betydning. I detta tillfälle ville jag vara en välgärning mot alla hotellgästerna. Om man hade satt på ventilation så hade det blivit möjligt att upphålla sig på rummen. Då ville han ha gjort en god gärning. Men det kunde han alltså inte göra. Men han gjorde en ond gärning. Vid att överhålla ett bud om att han inte kunde skru på en bryter. Så gjorde han något så ont. I sitt försök på att vara god blev han ond. Och det är typiskt på farisismen. Typiskt på egen rättfärdighet. Det är som det har sagt om fariserna. De blev onda i själva sitt försök på att vara goda. Jesus var inte slik. Och Jesus respekterade inte alla de tillägg som har kommit till Moselovens bestämmelser. En massa mänskliga tillägg. Och Jesus kallade då sile myggen och sluka kamelen. Slik som han praktiserade sabbatsbudet. Ofta var det väldigt utvortes och väldigt formellt, alltså utan någon realitet. David Hedegård fortalte mig att han på en resa satt vis-a-vis två polske jöder, ortodoxa jöder. De var skriftlärde och de var ledare av forskjellige synagoger, alltså rabbinere i synagoger. Och de reiste på tåget. Under setet så hade de en stor dunk med vann, stamp med vann, som stod under där var de satt. Det var nämligen gränsen för hur långt ett människa kunde resa på en sabbat. En sabbatsresa var inte lång. Men så stod det ett undantag. Det gällde inte när man reste över vann. Av den grund nämligen att de var ombord i ett skiv, de var mitt ut på Middelhavet eller var ut på ett annat hav och det blev sabbat, så måste man ju nödvändigtvis befinna sig på resan, för man var på havet. Det var ett undantag för att resa över vann. Så tog de olyden då av det och satt en stamp med vann under var de satt, så reiste de över vann. Ja, dere ler av det, det er ikke noe annet en kan gjøre. Det virker jo som harselas. Det er typisk. Dette respekterte ikke Jesus. Det er jo ganske klart. Jesus var kommet for å hjelpe, ta seg av mennesker i nød. Og det gjorde han meget gjerne på en sabbat. Det som betyr mest for oss er å se hvordan Jesus hjelper en mann som lider selvforskyldt. Vi har lett for å komme på den tanken at hvis vi har syndet og påført oss lidelser eller spesielle vanskeligheter som vi ikke kan rå med, fordi vi har syndet, så skulle ikke Herren ville hjelpe oss. Jo, det vil han. Det kan du være ganske sikker på. Og det gjør han. I dette tilfellet helbredet han mannen. Og den måten han kunne bli hjulpet på. Det er ikke alltid vi blir helbredet, kanskje. Men det skjer noe annet. At alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Enda det onde vi kan ha påført oss ved å være ulydige mot Gud, enda det blir vendt til det gode för den som omvänder sig, för den som älskar Gud. Och det att älska Gud är det samma som att tro på Jesus. Vi har sett det tidigare här i Johannes evangeliet att den som tar emot det vittnesbörd Jesus vittnar, han har stadfästet att Gud är sandru. Och vi finner gång på gång, inte minst i Jesu avskedstalet, han säger: Fadern älskar eder, för de där älskar mig. Fadern älskar eder, för de tror att han har utsänt mig. Och den som har mina bud, alltså det som jag har lagt dem på hjärtat, och som tar vare på det som Jesus har lagt dem på hjärtat, han är den som älskar mig. Men den som älskar mig, han ska älskas av min fader. Älskar vi Jesus så älskar vi Fadern. Då älskar vi Gud. Är Jesus vår tillflykt, så är det ju Gud som är vår tillflykt. Då får vi hjälp. Han ser den eländige. Han ser den som har ödelagt sitt liv. Och det kan vara värt för oss att tänka på. Vi tränger oss detta själv, om vi kanske inte har gjort något liknande det som denna man som var psyk i 38 år har gjort. Så är det inte bättre med oss än att vi har gjort både det ena och det andra som skulle ha varit ugjort. Och anklagen kan komma om Herren vill hjälpa oss. Ja, det vill han. Det gör han. Och slik är Jesus. Detta är budskapet i den enkla berättelsen om helbredelsen. Samtidigt är det ett budskap om hur farligt det är och med alla slags religiösa bestämmelser och regleringar som vi människor sätter upp för våra liv. Den som tror på Jesus, han har Guds ånd i hjärtat. Han blir ledet av Herrens egen ånd. Det har vi hans ord för. Då kommer Jesus till att få en flytelse över oss. Och så gäller det att han stadigt får mer och mer makt över oss. Och vi har det löfte vi finner i Galaterbrevets 5:e kapitel. Vandra i ånden, då skall icke fullbyrde ködets begäring. Vi har ett gammalt syndig människa i oss, en syndig människonatur som begär stick emot Guds ånd. Akkurat som ånden begär stick emot den onda natur i oss. De står varandra emot, står i Galaterna 5. För en kristen har två naturer i sig. Där som vi vandrar i ånden, så kommer inte ködets, det gamla människans begäring, det kommer inte till att nå sitt mål, står det i grundtexten. Det som frestelsen tar sikte på, det som det gamla människan tar sikte på, det blir inte till verklighet där som vi vandrar efter ånden. Och vandra efter ånden, det är ju grunden ett annat ord för att leva i tron på Jesus. Och det hänger samman med, det ser vi i sammanhängen mellan Romerna 8:3-4, att för det Gud gjorde det som var omöjligt för loven, är det han sände sin egen son i syndig köds lignelse och för syndens skyld och fördömde synden i ködet, för att lovens krav skulle bli uppfyllt i oss, står det. Lovens krav betyder det som Guds helige lov tar sikte på. Det som är formålet med alla Guds bud, det blir verkliggjort i oss. Men dette i, det betyr samtidig ved oss og gjennom oss. Og alle betydningene skal være med. Det ble virkeliggjort i vårt eget hjerte. Det ble virkeliggjort over våre medmennesker. Det ble virkeliggjort i den innflytelse og påvirkning som går ut fra oss til våre omgivelser. Det ble virkeliggjort i det vi sier, i det vi gjør. Av Jesus. Det er bare han som gjør det. I oss, ved oss, gjennom oss. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. På den måten får vi leve til velsignelse og hjelp for andre. Nå hører vi ikke mer hvordan det går med denne mannen. Vi hører at han varsler jødene om hvem det var som helbredet ham, og det gjør han veldig god tro det. De spurte hvilket menneske var det som sa det til deg, ta sengen og gå. Og så sier han hvem det var, det var Jesus. Derfor ble Jesus forfulgt, fordi han hadde gjort dette på en sabbat. En skulle jo tro, når Jesus sier til et menneske som har ligget syk mer enn en vanlig menneskealder på den tid, at helbreder ham og gjør ham frisk, at det skulle være litt større enn det med sengen og sabbaten. Men det er altså typisk på hvordan mennesker tenker, hva vi kan legge vekt på. Men Jesus er den samme i dag. Han tar seg av oss i dag. Og du skal få lov å regne med at Jesus også tar seg av sykdom og skrøpeligheter og lidelser, endog om du selv er skyldig i dem. Det er et stort budskap å få lov å forkynne. Jeg vil takke deg, Herre, for dette ordet. Vi trenger en slik frelser. Og vi ber at du vil gjennomføre dine tanker og planer med hver og en av oss. Takk, Jesus, at du selv vil bo i oss, og at du selv i oss og gjennom oss vil virke det som du ønsker skal være frukt av vårt liv. Så takker jeg deg igjen for dette samvær, og så ber jeg at du vil velsigne påskehøytiden for oss. Og så, Herre, så ber vi sammen i ditt navn om at vekkelsen må komme over hele vårt folk. Jeg ber at vi må få andre politiske ledere. At du vil oppreise menn og kvinner som respekterer ditt ord og som vil følge dine lover. Jeg ber at du vil redde oss før det er for sent. Takk at vi kan få be deg om dette, Herre. Det ligger dypt i vårt hjerte at du må gripe inn iblant oss. Amen.